här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette tidigare Sundsvall 42 och har en mer än 30-årig tradition att utbyta kunskap, att nätverka och ha samtal om viktiga frågor. Men framförallt ett intresse för digitalisering. Jag heter Mats Björk, jag jobbar som digital strateg normalt när jag inte är poddrockstjärna. Och med mig som vanligt har jag min kära poddbroder Andreas. Hej Andreas, vem är du?
Det är Mats, poddrockstjärna.
Ja.
Mats kan överraska. Vi är inte själva i den här studion som faktiskt idag är på en scen. Jag tänkte introducera dig, Siduri, så får du liksom stoppa mig om det här är någonting som du inte liksom håller med om.
Okej.
Du är social entreprenör, teknikexpert, medgrundare till en av Sveriges största, kanske också viktigaste entreprenörshubbar.
Stopp, kanske.
Mm.
Ja, bra. What? Det är bra, du har förstått det här. Sveriges viktigaste entreprenörshubbar, Changers Hub. Mm. Syfte är att demokratisera framgång och möjliggöra för unga i ytterstadsområden att förverkliga sina startup-idéer med mera. Du har en bakgrund som teknikexpert för några av Sveriges största medier. Du har en lång historik inom startup-branschen som liksom medgrundare, digital affärsutvecklare. Du är utsedd till en av 101 supertalanger av Veckans Affärer. Årets digitala inspiratör av IDG, CIO Sweden.
Lång.
Det är grymt. Välkommen.
Tack så mycket.
Ett halvt A4 med meriter. Ja.
Wow, tack så mycket, vad fint.
Vi fick ju lyssna på dig här när du stod och hade din keynote för publiken på konferensen. Och en sak som du sa som verkligen fångade mig, jag tror säkert Mats också, vi är ganska lika här. Du sa, var framtid inte digital?
Mm.
Hur tänker du kring det?
Jag tror det finns en missuppfattning kring nya tekniker och vem den världen tillhör egentligen. Och att man har en bild av att ja, man ska vara ingenjör eller man ska ha vissa skills. Liksom. För mig handlar det mer om människan och samhället framåt som är det viktigaste. Och i en värld som också förändras väldigt snabbt så tror jag verkligen på att vi behöver fler visionärer. Eller vi behöver fler visioner som bygger på framtidstro och hopp. Vi behöver människor som leder oss framåt mot en framtid som är ljus. Det är så lätt att vi hamnar i diskussioner där det är så här, med filterbubblorna och skapa polarisering eller automatiseringen tar bort jobb. Liksom, vi kan lätt hamna i diskussioner och i tankar där det blir liksom destruktivt. Och därför är det viktigt att vi liksom blickar framåt och tänker så här, men vi har ju fett med problem i den här världen och inse det för att se så här, hur kan vi lösa de här problemen, och jag tror att vi kommer kunna lösa extremt många av de problemen i framtiden. Så när det handlar om så här, var framtid inte digital, är både för att på något sätt reclaim framtiden så att den tillhör alla, men också hur viktigt det är att tro fram tid först och sen använda tekniker som verktyg för att ta sig fram snarare än att tekniken blir ett självändamål.
Det finns ju en 100% medhåll. Det finns ju en ängslighet i att söka det nya svarta, liksom, det nästa coola grej som inte då producerar nödvändigtvis bra kompletta lösningar. Då är det ju inte visionsdrivet, då är det ju snarare ängslighetsdrivet och det blir liksom inga starka saker.
Exakt.
På något sätt. En reflektion som jag får när du pratar här.
Nej, jag håller med. Och jag tror att många av de visionärerna som jag har i min absoluta närhet har också känt av det här. Och jag märker en trend av att så här, i takt med... För förut var det så här, okej, det här med teknik, det är någonting främmande, lite läskigt. Och diskussionerna var snarare, vad är digitalisering? Vad är det här nya? Nu är det bort från det, vad är det här, till hur gör vi och liksom så. Och i takt med att kompetensen eller kunskapen om nya tekniker ökar, mm. så märker jag i samma takt så ökar också rädslan. Mm. Och Paulina som var här och föreläste igår, vi hade frukost med henne i morse och hon sa någonting väldigt smart och bra som jag tycker att man kan ta med sig i det här, är att det finns ett uttryck som är så här att ju smartare man är, desto dummare förstår man att man är. Ja, och det kanske är det, liksom att så här, i takt med att vi förstår och får så mycket mer kunskap kring nya tekniker och hur de påverkar oss, så ökar också rädslan för att vi förstår hur mycket vi inte kan.
Ja men exakt, och det är väl hela grejen, jag tänker kring liksom utveckling, liksom robotutveckling och maskininlärning, plötsligt kanske vi får liksom en definition vad är liksom kunskap, och där någonstans inser man att shit, jag vet faktiskt inte så mycket som jag trodde att jag visste.
Och istället för att då se det som en möjlighet till det här är, alltså min filosofi när jag kommer till framtiden är att ingen vet vad som kommer hända. Och det är det som är det vackra. Mm. För det betyder att du och jag har lika mycket att skapa den framtiden som någon annan. Okej, alla har olika förutsättningar, det är inte det. Utan det är mer att så här, om ingen vet hur framtiden kommer vara, då finns det, jag blir stärkt av det. Och då vet jag att så här, men då finns det faktiskt möjlighet för mig att kunna skapa förändring och driva framtiden till den riktningen som jag tror på. Så istället för att bli rädd för så här, vad är det som ska hända och så där, så tror jag att det finns en enorm möjlighet att så här, vem som helst nu faktiskt, det är öppet mål för oss att kunna skapa en förändring och den framtiden som vi tror bäst för oss allihopa.
Men vi fick ju en fråga här precis innan du kom och satte det, av Lisa Maria som håller ihop eventet, vad vi såg själva, och då, jag tycker att du nailar det där, jag ska försöka sätta det i ett ord, det där är ju det som är mod. Vi vet ju inte vad det är vi svingar på. Vi har inte hela det här skillsetet, det här trygga, du vet, där som vi ska göra imorgon, som vi alltid har gjort innan. Det är det man fyller på. Det är där man fyller på mod och bara ställer sig och svinga. Och det som händer, det är att det träffar ju faktiskt ibland, har jag upptäckt själv också, konstigt. Och det är Changers Hub för mig när jag läser in och liksom tittar på ditt arbete. Modiga människor, och det ser man nästan i ögonen, att det liksom finns liksom, ja.
Nu har vi bild.
Ja, det ser man ju inte, man ser inte det på podd och normalt. Ja.
Ska vi kunna prata lite grann om relationen mellan innovation och mångfald?
Ja, det kan vi väl göra.
Jag har ju sett det, jag har researchat det. Du har sagt någonstans här att du ser liksom tydliga tendenser liksom till såna här homogena, likartade sammanslutningar. Mm. Vi ser att jobbar man med liksom fintech, då går man på en fintech-konferens och träffar andra som arbetar med, liksom, med fintech. Mm.
Jo, men jag tror att delvis ur ett liksom filosofiskt perspektiv så är i min identitet, rollen jag har, yrkestiteln jag har, är det liksom. Och den tanken kom upp hos mig väldigt tidigt när jag var i tonåren och jag skulle liksom bestämma vad jag skulle bli i mitt liv. Och jag insåg att jag är inte en journalist, jag är ingen politiker, jag är inte entreprenör, jag är liksom lite av allting. Och plus det så tycker jag om att skriva dikter, och på det så tycker jag om, men du vet, vi är så mångfacetterade och som människor så är vi ju väldigt komplexa ur det perspektivet, så här, vilka talanger och passioner vi har och sådär. Så för mig var det mer så här, jag vill inte vara en titel, vilket gjorde att så här, än idag så är det skitsvårt att säga min titel som vi har bara för att göra det enklare för andra. Men vi är så komplexa, så att när det kommer till vilka människor vi bjuder in till ett rum, så är det så här, det är inte intressant om vi alla sitter på samma kunskap och samma erfarenhet och du vet, alla vi tycker att det här rockbandet är grymt, eller alla vi tittar på den här serien. Det är så mycket olika saker som gör oss till dem vi är, och jag tror att ju mer olika vi är i ett rum, desto bättre kommer skapelsen av det vi vill skapa i det rummet att bli, för att vi kommer ha så mycket fler perspektiv.
Det här känns ju så oerhört skönt att säga. Man ser de här liksom PowerPoint-presentationerna där liksom trendspanar ute. De här jobben försvinner först. Först är de här, sen är de här. Och på något sätt, om man också som människa kan inse här att jag är ju faktiskt inte mitt jobb. Nej. Jag är ju någonting så pass mycket mer. Då kanske vi också har en minskad oro kring liksom vad framtiden är på något sätt.
Mm. Och också det här, så bilden av, typ när jag började min entreprenörskapsresa så fick jag så mycket tips om att så här, blanda inte privatliv och entreprenörskap. Mm. Och, liksom, och för mig är det... när jag säger det här så kommer folk tänka så här, du kommer gå in i väggen. Men för mig finns ingen skillnad på vad som är privat och vad som är jobb. Och jag menar inte att jobb är mitt liv. Tvärtom, mitt jobb är att skapa den förändringen som jag är så passionerad över att få skapa. Så att det går in i, det är mig. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det är det med mig. Det är inte att jag är en annan person när jag går och besöker mina brorsdöttrar och gullar med dem. Det är fortfarande den förändring jag vill göra, kanske främst för dem och nästa generationer. Så att det finns det här uttrycket work with what you love and you never have to work again.
Mm.
Och det är så bra. Och det, jag har ju också privilegiet att få jobba med det som jag verkligen älskar och bryr mig om. Men det här jobbet fanns ju inte innan jag och mina medgrundare på Changers har faktiskt skapade det.
Mm.
Så att det kanske är det. Det är så här, om inte man känner att så här, det här är passionen som jag tjänar pengar på. Jag gillar inte säga jobb, men det är det som gör att jag får pengar. Så kanske det är dags att gå ut och skapa det helt enkelt. Skapa det som du tjänar pengar på, som du blir lycklig av. Ja.
Men det där tror jag, du sa också på scen här, vi refererar ju till det lite grann så får vi beskriva lite för att de som lyssnar på podden har naturligtvis inte hunnit träffa dig än. Då sa du ju också att vi är lite så här mittemellan. Mm. Du sa också att vi är på basilstadiet av det nya på något sätt. Men där har du ju, vi pratar om det här på ett sätt som tankeparadigm för att vi gillar att ha ett svårt ord. Att om man har ett industrialiserat tankeparadigm då tänker man på ett visst sätt och då tittar man på förändring som åh, vad farligt, det blir ju inte som det har varit förr. Mm. Medan om man har det här framtidsparadigmet, vi kallar det faktiskt digitalt paradigm då. Det ska vi ju se över. Att man kommer med ett annat mindset. Man kommer typ med ditt mindset mycket, mycket mer. Att man är först och sen så hittar man ett sätt att skapa nytta och värde. Och någonstans så löser sig försörjning i det. Lite enkelt sådär. Det är, det är en helt annan väg in. Ser du att det här växer? Fler med ditt mindset. Att det kommer fram fler sådana.
Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror att hela tanken kring... Jo, men det tror jag faktiskt. Jag tar tillbaka det. Jag tror det. Jag tror att det är i takt med kunskapen också.
Mm.
Till exempel förut, back in the days, då var det ju IT-avdelningen på typ kommuner och organisationer eller till och med företag, så hade man ju en IT-avdelning som var en liten isolerad ö där de gick runt och såg till att så här, servern funkar som det ska och mailkonton som hackade upp sig och sådana saker. Och nu är det ju den IT, jag märker ju att den IT-avdelningen finns inte på samma sätt längre.
Nej.
Utan IT är ju integrerat med allting. Och det vill jag ju egentligen se när det kommer till hållbarhetsperspektivet också.
Ja.
Men också när det kommer till PE, alltså apropå att jobba inte intradisciplinärt. Och att så här, hållbarhet i form av så här, den produktionen vi gör, att den också är skalbar och bra för världen, men också när det kommer till diversifierade arbetsplatser, att det finns integrerat i liksom mindsetet. Så ur ett mindsetperspektiv så tror jag att det sker en förändring kopplat till att så här, det är inte en isolerad ö, varken teknik eller hållbarhet.
Nej.
Utan det är någonting som integreras.
Kommer ihop sen. Mm.
Exakt. Och sen också, vi har ju kommit så extremt långt i samhället. Jag menar, vi tack vare att vi har samarbetat, tack vare att vi har haft samhällen och kunnat jobba ihop, så har vi faktiskt kommit hit vi är. Alltså, ibland glömmer vi att så här, exakt allting som vi har runt omkring oss, det är någon som har skapat det. Den här mikrofonen, det här bordet, de här blommorna, det här huset, det är liksom en ingenjör som har skapat det. Allting som finns är skapat av oss.
Mm.
Så varför kan vi då inte gå ihop för att skapa det nya som är så bra för oss allihopa? Så jag tror att det sker en förändring kring att så här, digitaliseringen inte är en isolerad ö, eller nya tekniker inte är isolerad ö, utan att vi kommer tillbaka till att så här, vart vill vi och sen använda.
Du langar ju grymma sanningar, bara rad efter rad här. Jag vill bara sitta och nicka på podden.
Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om Changers Hub. Och det har ju liksom beskrivits på olika sätt. Jag har sett era beskrivningar, jag har hört liksom beskrivningen demokratilabb och så vidare. Det är också en beskrivning av liksom vad det är. Men jag är också lite intresserad av vad liksom upplevelsen av det här och kanske effekten. Vad händer i människor när man får tillgång till liksom verktyg och rätt förutsättningar? Vad är din bild av det?
Mm. Alltså vi mäter ju väldigt mycket. Så. Saken är att innan vi började mäta så såg vi jättestora förändringar. Så mätningen i sig som är så här, ja, men på en skala 1-10 från att man hade 5 i framtidstro till att man har 10 till exempel.
Ni gör den mätningen alltså?
Ja, ja, och coolt. Det är egentligen när man jobbar liksom med samhällsförändring så är det ju bra underlag att ha, men det är framförallt för att våra finansiärer kräver det. Mm. Alltså så. Och sen är det ju bra för oss att veta så här, aha, okej, men vi trodde att vi var jätteduktiga på det här, men vi behöver nog sätta ett koll på det här, eller så här, det här var inte alls relevant för våra medlemmar, det här var mer relevant. Men i och med att vi jobbar så nära våra medlemmar och är runt omkring våra medlemmar varje dag, så får vi de här insikterna hela tiden. Det kan jämföras med ett företag som jobbar med att sälja, jag vet inte, de här blommorna. Mm. Att de egentligen bor hos familjerna som köper varje dag. Mm. Alltså, för man är så nära liksom, målgruppen, så man får ju de här insikterna lite hela tiden. För mig handlar det om de 10 centimeterna som människor växer. Av att så här, först komma till Changers och kanske ha en idé. Vissa har ganska utvecklade idéer. Typ, jag har redan gjort en app jag behöver hjälp med, alltså, till product market. Det är den resan. Andra är så här, jag har en idé i huvudet. Typ. Jag kom på den här och det händer någonting i mitt hjärta. Jag måste göra någonting. Och då tar man den resan. Men för mig är det verkligen så att se någon, en av våra medlemmar som jag älskar verkligen. Hon heter Faridosa och hon kom med en idé om att starta ett skomärke. Hon hade redan designat skorna. Mm. Och sen blev hon coachad och i Changers Hub, och sen gick hon också vår entreprenörskurs Changers Game. Och sen så när det väl var dags för lanseringen så hade hon också sin lanseringsfest i Changers Hub i Sture, alltså den inne i stan. Så det var liksom hela vägen till att kunder faktiskt kunde köpa hennes verk. Och se hennes idé och henne växa på det sättet under ändå ganska kort tid. Hon kom till oss nu i vårterminen och hade sin lansering nu efter sommaren. Se liksom på så kort tid någon växa så mycket, det är allt.
Magiskt.
Ja, men det är det. Och det är det som också så här, kopplat till andra så här, drivkrafter, typ så här, energin jag får av min familj och sådär. Men jobba med samhällsutveckling är så svårt också, för att det är svårt ur fler perspektiv. Så här, affärsmodellen är svår. Så här, hur får man folk engagerade i svårt? Mm. Det är så känslostyrt. Så här, om ni känner att så här, det här var inget bra, då känner ni att det är inte som att det är någonting som skapar, det är ingen praktisk lösning som kommer hjälpa er i ert liv. Förstår ni vad jag menar? Så känslan av att se någon växa är viktigt, och det är också det som gör att när man är trött eller när det är gråa dagar så tänker jag på de 10 centimeterna. Det är livsavgörande för organisationen, och jag tror alla i teamet känner igen sig i det.
Jag har 3 frågor till, tror jag. Som då är kopplat till det här. Nej, vänta, jag börjar här. Den här är roligare. Nej, men en sak som du sa på scen också, hur du själv har utvecklats som ledare, då är det ju, för man får en känsla av energi. Jag tror att den kommer att gå igenom podden också när man träffar dig och när du pratar. Du är liksom, och hur du då kanske inte tidigare förankrade speciellt mycket, utan du drog och du var lite baktung. Med att teamet gick bakom lite grann, och att du nu försöker jobba med förankring eller katalys eller sådana saker. Där har du ju också, tänker jag, kopplat till det du säger, där har du också en metod för att hantera att du kan generera nytta hela tiden om du fokuserar på katalysen snarare än att vara den som alltid ska vara driver. Om du har 10 mikrosiduri ute som du har katalyserat igång, så finns ju den här, då är ju samhällsförändringen igång. Mm. Håller du med?
Jo, men jag håller med. Ja. Jag håller med. Och jag menar, alltså, bara för tydligen, jag menar ju inte att mitt team drog mig tillbaka.
Nej,
så liksom. Men jag sprang för fort helt enkelt. Ja. Alltså, det var liksom, låg på mig att jag sprang, och jag tror att det handlar mycket om att jag alltid har gjort det. Och jag har nog aldrig jobbat i större teams egentligen, när jag tänker efter, när det kommer i form av så här personal och sådär. Så jag har alltid kunnat springa fort, och vi har inte varit så många, och alla, men kanske varit 3-4 stycken, 3 liksom, och då är det ju lätt att springa för alla vet vart vi ska, och sen så kanske det kommer in någon som inte har varit involverad i den resan, och så, det är liksom, då behöver jag springa, pausa, är ni med?
Ja.
springa, pausa. Och det tycker jag har blivit bättre på. Men det var en utmaning i början av att jag helt enkelt sprang för fort. Och det är också många som är intresserade av Chain Resub, så det kanske blir lite för mycket nya processer och nya möjligheter för teamet att hantera. Och då istället för att vara den som ensam springer, för att organisationen kommer ju växa mer och mer. Jag kan ju inte själv springa först, utan tvärtom guida och ge bränsle till organisationen så att organisationen springer först och jag kan på något sätt bana väg lite.
Men det är liksom en pivot där. Jag visar för podden, det är jätteeffektivt att visa för mycket. Nej, men alltså, i ledarskap, klassiskt, om man är en sån där energiperson som springer först som en pil, till att det kommer till ett läge där man faktiskt ska mer fokusera på mentorskapet för att det ska bli fler pilar framåt. Då. Det är ju en cool och bra upptäckt, tycker jag.
Jag skulle nästan säga, det du gör och den process du driver, den är ju magisk. Men jag tänker också, för du pratade lite grann även när du stod här på scenen om fler förebilder och kanske rätt förebilder. Tänker du någonsin nu på liksom den du är, att du är också faktiskt förebilden eller en förebild för andra?
Tack för den frågan. Alltså jag tycker det är svårt. Jag tror att varför det är svårt? Det är svårt för att det kommer ju med ett ansvar såklart. Jag kan inte sitta och säga så här, men vadå, alla kan bestämma, jag kan göra vad jag vill och liksom vara naiv inför att det inte påverkar andra människor. Jag vet att det gör det. Och jag, på många sätt så har jag varit en förebild hela livet, för jag har varit en stora syster och tagit hand om små kusiner och nu med brorsdöttrarna och sådär. Men den här nya typen av förebild, liksom rollen, är jag inte riktigt van vid för att det kommer med det ansvaret. Och jag tror inte jag har hittat mig själv 100% i det än. Men jag försöker bara att vara 100% sann och ärlig mot mig själv och de som jag eventuellt är en förebild för. Och försöka visa en annan typ av verklighet. Så här, det är inte, typ om man följer mig på sociala medier, på Instagram till exempel, då får man nog lätt en bild av att så här, framgångstjejen, liksom, entreprenörstjejen och sådär. Och jag försöker verkligen ändra den bilden i form av att jag är också vilken annan person som helst. Och för mig är det viktigt att det framgår att jag också har mina struggles. Alltså i privatlivet, med min relation till min kille. Alltså du vet. Och varför det är så viktigt är för att jag vill att alla andra ska kunna känna så här, okej, men hon är ju som mig, då kan jag också. För att till exempel med Elon Musk, han är nästan en gud. Han är för långt bort. Jag kan inte ens jämföra mig med honom. Så långt bort är han. Och jag vill inte ha den distansen till människor, utan jag vill verkligen kunna bjuda in till the real life och det verkliga livet så gott det går, så länge det inte blir liksom för privat eller att jag outar någon person som står mig nära. Så är det viktigt för mig att det, i alla fall det som jag landat i först och främst, är ju kanske att försöka vara jag så mycket som det bara går i alla sammanhang, både i digitalt och
i mina öron låter det som en god förebild, ska jag säga.
Ja, och det kom fram fint här på scen, tycker jag. Jag är inne på sista frågan, Andreas.
Ja.
Och du har en till.
Nej,
ja, du får gärna prata in i micken på podd. Det är ju sen gammalt.
Kör din fråga, Mats. Jag tänkte ta vår, vi ställer samma fråga till alla, så jag tar den sist igen.
Nej, men det var den jag tänkte ta.
Ja, men då får du ta den.
Ja, men härligt.
Shoot.
Ja, du hör hur vi som ett gift par. Nej, men vi ställer den här frågan till alla. Jag tror det är över 50 gäster som har svarat på den, och de svarar väldigt olika allihop. Den är skitkonstig.
Nej, jag blir så nervös nu.
Ingen press nu, men det här måste vara magiskt. Magiskt måste det vara. Hur stor är digitaliseringen?
Bra fråga. I relation till vad då? Liksom?
Ja, härligt. Vi börjar definitionsdelen av det här.
Ja, alltså jag vet. Nej, men det är klart det påverkar allt. Liksom. Det gamla skrönan med att allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Jag menar, alltså, på så sätt är det ju jättestort. Liksom. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju också upp till oss. Liksom, om den storheten blir positiv eller negativ. Så antingen använder vi nya tekniker till att faktiskt lösa de globala och lokala problemen vi har i världen via liksom, socialt entreprenörskap eller via andra sätt. För jag tror ju verkligen på entreprenörskap som en drivkraft för att kunna lösa problem. Och där är ju digitaliseringen och nya tekniker kommer med helt nya möjligheter till att faktiskt kunna göra det. Men vi kan också använda teknik till att göra mindre bra saker. Mm. Och jag tror vi är precis i skottlinjen där nu, där det här kommer definieras. Och vi börjar ju se allt ifrån GDPR till andra reglement och så här, hur vi hanterar data. Vad vi faktiskt kommer göra med digitaliseringen framöver. Mm. Så att det är jättestort, men sen att det blir bra eller negativ outcome, det landar 100% och helt och hållet på oss. Men att tro att vi ska kunna gå tillbaka i tiden och liksom avdigitalisera, det kommer inte hända. Nej. Utan det kommer bara bli mer och mer och mer. Och tvärtom så behöver vi bara kunna ha bra ledare som är visionärer, som driver oss framåt, ger oss den här framtidstron som vi behöver nu mer än någonsin. Och så kan se till att digitaliseringen blir en stort i storhetens namn i form av någonting gott, snarare att det blir någonting som påverkar oss negativt och som får en backlash.
Fantastiskt svar.
Sjukt bra svar.
Är det
jättebra.
Utan att dissa våra andra gäster här.
Nej, men nu tog du någon form av ledarposition.
Topplistan.
Ja. Ja, men jättebra. Det har varit fantastiskt att ha dig på podden här. Jättebra.
Tack så mycket för möjligheten och tack alla som har lyssnat på mig och er.
Och tack också till Void-lyssnare och tittare. Så här ser vi ut. Vi hoppas att det här var en angenäm upplevelse ändå. Säger man så? Eller?
Tack.
Tack så mycket.